en tid när många sitter hemma blir underhållning desto viktigare. Netflix har mer trafik än någonsin, datorspel streamas på YouTube och samtidigt slår Steam rekord i antalet användare och flera plattformar rear ut sina spel. Kontakten i chatten blir kanske viktigare än någonsin. I det här avsnittet ska vi prata om datorspelens juridiska historia och hur det ser ut idag. Jag som gör det här avsnittet heter Malva och är en del av Göteborgsredaktionen. Senare i avsnittet kommer ni höra Daniel Westman. Han är specialiserad på IT och medierätt och har deltagit som expert i flertalet statliga utredningar. Vilka juridiska frågor väcker datorspelen? Och är datorspelen svårare att reglera än andra områden? Men vi kommer börja i Postal 2, därför 2005 blev en distributör föremål för åtal om yttrandefrihetsbrott för olaga våldsskildring. Det blev en friande dom och sedan dess har våldsskildring i spel inte prövats. Men Postal orsakade stor debatt, både i USA och internationellt. Ska våldsamma spel förbjudas? Jag pratade med Vince Desi och Mike Jarrett, skapare av Postal-serien och frontfigurer för spelproduktionsbolaget Running with Scissors, om hur de ser på reglering, frihet för kreatörer och yttrandefrihet i spelens kontext.
I think that it's unfortunate because, well, we live here in America and you guys are, it's a Western so-called country and supposedly democratic. The problem is the video game industry suffers the hypocrisy of content. It's like Hollywood has super violent movies with famous actors who are against guns in real life, but yet they hire professional security guards to protect them who carry weapons. In the video game industry, there are many, many games, and especially today in 2020, where the violence is equivalent and actually supersedes anything we've done in the Postal franchise. But it really gets down to economics, dollars. When we first came out with the original Postal, we were a small independent development company, which we still are. We did not have the support of a major publishing company. Because if we did, and we spent millions of dollars on marketing and advertising, at back in those days, it would have been print in magazines. This was very early in the internet, but it was very easy for the industry to pick us out, blame us, use us as the scapegoat, because we had no recourse.
Spelet utspelar sig i den fiktiva staden Paradise, där spelaren genom huvudkaraktären The Postal Dude kan utföra olika uppdrag som att köpa mjölk och hämta ut sin lön. Man kan spela spelet utan att begå en enda våldsam handling. Men det är de våldshandlingar som går att utföra som har blivit kritiserade och tagits upp i rättsfall som det svenska Postal 2-fallet. Jag undrar vad det är i spelet som betraktats som kontroversiellt.
In the original Postal, which came out, I believe, in the fall of 1997, at that time, most games were shooting zombies, aliens. We were, I believe, the first game that allowed you to commit suicide, that set people on fire, you know, the NPCs, the non-playable characters. We had pedestrians, we had human figures, okay? So the Postal Dude was allowed as the player to wreak havoc, you know, not only on the town, but on individuals and everything from, you know, either avoiding them entirely, which is possible, extremely difficult to play, but you can, or you could shoot them in a variety of ways, or you could set them on fire. And like I said, that also was the, and we had the marching band, which was hilarious. I mean, people loved it, but people felt that that was a little over the top, setting a marching band on fire. Again, these are small little characters at that time. The original Postal was a isometric three-quarter type game, so the characters weren't large. Fast forward to Postal 2, which was a first-person view. And in Postal 2, we introduced Gary Coleman, who was a famous child, you know, TV star. And we also introduced pissing, urinating in a big way. And that was really funny. You know, you could piss on cops and they were eating donuts and they would throw up, or You know, just different things. But all of this occurred in a very, how would you say, not serious, comedic style. And also in the game, in Postal 2, we, Running with Scissors, myself, key members of the company, we put our development office into the game, part of a mission. People were protesting against violence in video games. And we are subject in the game to everything that anyone else is. So I would get email from fans saying, hey, it was great. I love chopping your head off. I love pissing on you. I love setting you on fire. We don't care. I mean, it's all in good fun. So, you know, it's not a question of we allow people to do something or we have a particular bias. The only thing I've always said is we don't do porn and we don't do children. And our game is always about having, you know, playing. Playing should be fun. And if it could be funny, then that's like twice as good. That's kind of like, you know, an internal development, creative philosophy we have. For instance, if you catch on fire in Postal 2, there is a way which you can step back and urinate up in the air. And if you're on fire, that's how you put yourself out. That's pretty crazy shit. Okay, I find that hysterical. Now, I'm sure there are some people that find it disgusting or horrible. Well, that's okay. Don't play the game. You know, there's a lot of movies I think are horrible. I don't buy them. I don't go see them. I don't read every book that's ever been, you know, printed or published. So I'm a really big believer in the First Amendment. And what do we really do? We give people what they want. We give them an opportunity to play a game, have a lot of fun. And at the same time, something that I'm the most proud of is it's funny. I can watch you play and laugh because it's comical watching some of the shit that goes on in the game. Most games, if you're not playing, you're not interested. You know what I'm saying? It's just, you know, you're waiting your turn or you want to be the player.
2011 tog USA:s högsta domstol upp frågan om en lag i Kalifornien som inskränkte försäljningen av våldsamma spel till barn. I försvaret som spelföretagens lobbyorganisation lade fram användes Postal 2 som exempel. Domstolen kom fram till att en inskränkning skulle strida mot den amerikanska konstitutionen.
Kind of fast forward to the past couple of years, there was a major legal case between state of California. It was taken up to the Supreme Court of the United States, and the video game lobby group was the ESA. They actually used Postal as the flagship title, as the prime example in its own defense for the First Amendment before the Supreme Court. Fortunately, the video game industry won and defeated the corrupt politician from California. So here we have a situation where we as a small company with this interesting and unique title gets banned, gets blacklisted from retail shelves, gets canned in the media mainstream and even in the gaming industry. And yet years later, when the shit hits the fan at the level of the Supreme Court, the industry chooses us because we're the prime subject of, and historically we've always been the go-to game, if you will, about violence in video games. And I've done God knows how many interviews whenever this subject has come up. But I found it terribly interesting, and more than interesting, hypocritical, how here all of a sudden we are used as the sample to defend the industry before the Supreme Court. Fortunately, the Supreme Court's decision was favorable to the video game industry.
Att Postal är bisarrt, underhållande, präglat av komik, menar Vince är centralt för hur man ska se på spelet. Han menar att det finns våldsamma spel som är betydligt mer realistiska än Postal.
Something that has always been disregarded or ignored is that in our game, we are really politically incorrect, I guess it would be considered, to an extreme. However, the violence in our games has always been comical, actually absurd, surreal, over the top. We are not reality-based, like, say, a war game, or even a game in the vein of a Grand Theft Auto, which is, presents itself much more dramatic fashion. Saints Row, any of these games that have extreme violence, they portray themselves in a dramatic style. We don't. In Postal, where the postal dude is the main character, pretty much everything that goes on content-wise is over the top, crazy, and ridiculous. You throw a hammer and you shove it up an elephant's ass. I mean, I could go on and on. You know, it rains cats at one point. I mean, so anybody that has taken it serious, I think really just chooses to do so because it's easy, convenient, and we are an easy target.
När Postal kom var både internet och datorspelen ett relativt nytt fenomen. Prövningar av de våldsskildrande datorspelen var definitivt inte vanligt förekommande. Och jag undrar vilka kunskapskrav som spelindustrin kan ställa på domare och lagstiftare.
I don't want to put any restrictions on anyone. Whatever topic it is that they are representing their communities and have to vote on. We are blessed with, during the Supreme Court case, two of the justices actually took the game and played it and seen for themselves. And one in particular had commented that they thought it was a lot of fun. And it's, look, is it crazy? Yes. Is it stupid? Yes. Is it over the top? Yes. But it's far from watching a movie that is hardcore violence presented in a completely dramatic fashion. Thank God for the industry and thank God for their research. They ruled in the favor of our industry.
Going back to the question of a prohibition, because when the controversy came down, a senator named Joe Lieberman was very critical of your game, and him and Hillary Clinton wrote the Family Entertainment Protection Act that didn't get passed. If a prohibition would have come into place, would it have been effective?
Well, only because the medium back then, the final commercial product was on a store shelf. It's easy. I mean, look, we were banned, not officially, but the stores wouldn't carry us. Okay, as the internet grew and became more dominant, and you know, services like GOG and Steam, and you know, basically so many now, you can stream. You can make. You know, you can self-publish. That's the word I'm looking for. Because early on, nobody could afford to, you know, write a book and publish it themselves. Today, you can. Today, everybody's an author. Everybody writes a book and they publish it themselves online. Well, I mean, obviously, it's cost a lot more to develop a game, but the point is, you can self-publish. I don't know, or I've never heard of anybody or government restricting the design and development, even from what I asked, even mainland China or communist China, however you want to refer to it, whether or not your product would be permissible to be sold. That's a different law.
Flera länder hade vid Postals utgivning reglering som träffade försäljningen i butiker. Med försäljning på nätet blev marknaden oinskränkt. Vince påtalar att det är viktigt att plattformarna fortsätter hållas fria från lagstiftning.
Digital distribution has allowed us to reach many more people. I mean, just we were limited to selling games to people. With the internet, we sell online from our own store. We sell a lot. And then there's the established services. So as long as the service accepts your title, and generally speaking, I don't know of titles that are restricted. And I think actually some of the services are even creating categories for adult content, et cetera. There are no restrictions. And that's really, I mean, I view that as a great thing because I don't want to stop people from creating whatever they want to create. I just think as long as we leave the consumer or the decision to purchase or play up to the consumer, then no harm done. You know, and actually, if anything, the harm done in the past was against small companies like ours because we were not able to reach the audience that wanted to play. That was because of the politics, the corruption, the hypocrisy, the payoffs, all the bullshit that goes on in a typical retail-driven industry. So I'm very grateful for the internet.
Diskussionen om datorspelen har rört sig bortom våldsamheten i spel och handlar nu istället om människors beteende på nätet och i spelens sociala forum. Jag frågar hur de tror att spelindustrin påverkas av att ytterligare en diskussion om reglering har kommit upp.
So here we are today with the internet. Anything goes. You know, legally speaking, I don't want to see anything restricted. I would prefer to think that mature people would not want to participate or relish or enjoy in seeing some things that are completely crazy shit. But there's always going to be eyeballs. You know, if you make it, some there's eyeballs that will want to watch it. If you, you know, whatever, print it, write it, you know, make a movie, there's always somebody that's going to want to watch. It's just, that's human nature. But in terms of being a designer or a creative person who is going to eventually, it'll be a commercial product, you know, which is what we do. I think the public has to decide, what do you want? Do you really want to spend your money on something like that? And I don't know.
Kanske kan Postal vara ett exempel på att lagstiftning alltid landar i en verklighet och att när ett nytt fenomen seglar upp på den juridiska horisonten så tycks regleringsfrågan alltid bli aktuell. I intervjun med Daniel Westman diskuterar vi vem som har ansvar för datorspelen och hur spelarna agerar i det. Har man rätt till underhållning? Finns det en risk att vår data görs tillgänglig på ett potentiellt skadligt sätt när stater och plattformar kontrollerar användarnas agerande? Och kan man hävda bättre rätt i domstol till sina grödor i Animal Crossing?
Jag har en bakgrund i den akademiska världen, har jobbat med IT-rätt och rättsinformatik på Stockholms universitet under många år. Men sedan ett par år tillbaka så har jag mer en egen verksamhet där jag fortsätter lite med forskning och skriver om IT-juridiska och medierättsliga frågor. Men även lite mer konsultverksamhet där jag har olika uppdrag för myndigheter och företag och advokatbyråer, lite som expert inom IT-relaterad juridik. Sen är det klart att jag fokuserar lite extra på vissa saker senare år, har jobbat mycket med dataskyddsfrågor, upphovsrätt i en digital miljö, yttrandefrihet och ansvar på nätet och sånt. Det är sånt som jag har jobbat mycket med. Men jag försöker hålla lite bredd där, för jag tycker det är intressant att se också hur olika rättsområden knyter in i varandra och att juridiken blir ju allt mer komplex och det finns ett större behov av specialisering. Det har säkert alla förstått och insett. Men samtidigt finns det ju också ett behov av att se sambandet mellan olika regler. Och det är ju extra tydligt kanske på det här området med regler om dataskydd och yttrandefrihet och upphovsrätt måste ju någonstans också vägas av mot varandra. De reglerar ju ofta en och samma företeelse, men så att man kan inte vara för inriktad bara på ett område, för då får man kanske lite skev bild av den juridiska miljön också.
Ja, jag tänkte att du kunde kanske börja med att ge en översikt på just de här juridiska aspekterna på just datorspel och vilka juridiska frågor det är som datorspel väcker.
En gång i tiden var ju det här med datorspel eller videospel, som man kanske sa i början när det kom, var ju inte så att säga en så jättestor del av juridiken som aktualiserades. De första rättsfallen handlade ju mycket om det upphovsrättsliga skyddet eller andra typer av immaterialrättsligt skydd för det som skapades. Det finns ju olika rättsfall om vad kan skyddas, är det så att säga det som visas på skärmen eller är det bara programkoden. Det finns ett antal uppmärksammade rättsfall från USA om det, och senare kom även rättsfall från Sverige som handlade om, ska datorspel kunna ses som ett filmverk inom upphovsrätten eller är det bara att ses som ett datorprogram, och den typen av frågeställningar. Sen i takt med att spelen blir mer avancerade, innehåller mer saker, man kan köpa saker in i spelen, man kan kommunicera mer, online-spel, det går mer och mer mot tjänster istället för att man köper ett spel på en bärare eller licensierar ett spel på en bärare, så har det ju blivit en mängd andra frågor, och då har ju man kommit in på yttrandefrihetsfrågor, så att säga, innehållet i spelet, om det är våldsamt eller hetsande på något sätt. Vi har kommit in på sådana saker som köprätt och konsumentskydd när det gäller man kan köpa olika saker i spelet eller man kan också en del sälja vidare sina gubbar som de har byggt upp till exempel eller föremål som de har fått tag på i spelet kan säljas på eBay och liknande och det kan också leda till olika typer av juridiska frågor. Vi har själva avtalen, hur de är utformade kring de här spelen och så vidare. Så att det är en mängd olika typer av juridiska frågor som har kommit upp. Sen kan man väl säga att inte alla de här frågorna hamnar så ofta i rättegångar utan mycket avgörs ju i praktiken av hur de här spelen och tjänsterna är utformade och de som har de här tjänsterna de bestämmer ju ganska enväldigt, de utformar sina avtalsvillkor och styr i praktiken vad användarna kan göra så i viss mån kan man ju säga att det är en konkurrens mellan juridiken och den liksom faktiska styrningen som de som har spelen utför i praktiken.
Som du sa så är det ju ett väldigt brett område där det hela tiden kommer in nya fenomen och nya spel och som du sa man kan börja sälja saker i spel och sådär. Hänger lagstiftningen med i utvecklingen? Det går ju ganska fort.
Jag hänger med i den meningen att det successivt anpassas på olika sätt. Det tycker jag nog att det gör. Sen många av reglerna av mer allmän karaktär som liksom allmän köprätt, allmän avtalsrätt kan ju naturligtvis i utgångsläget tillämpas och det är frågan om det behövs några särskilda regler. Men sen finns det ju naturligtvis såna helt nya frågor som väcks och där man ju kan diskutera, behövs det några förändringar? En sån fråga som har diskuterats mycket i den juridiska litteraturen är ju så att säga virtual property, alltså immateriell egendom i spel så att säga. Är det någonting man äger inom citationstecken i juridisk mening? Att man kan så att säga överlåta det fritt och skulle man kunna gå till kronofogden om man har stulit ens föremål i ett spel och så vidare. Där kan man ju börja diskutera. Många ser ju det här som att ja, men det är som föremål i fysiska föremål och man tänker att det är liksom motsvarande regler som gäller. Men det kanske det inte är utan det är ju egentligen avtalen många gånger i de här spelen. Det är de reglerna som speltillverkaren sätter upp. Det är de som faktiskt i huvudsak gäller och rent juridiskt. Så att, man kan väl säga både och, att det finns lagstiftning där man kan tillämpa allmänna regler och tolka dem på domstolarna, få tolka dem och komma fram till vad som gäller. Det finns också områden där man har gjort lagstiftningsförändringar för att möta den digitala utvecklingen, kanske inte just dataspel bara, men allmänt digitaliseringen och gjort olika anpassningar för det.
Du sa det här med att juridiken blir mer avancerad och sen så att lagstiftningen att det går att forma utifrån avtalsrättsliga aspekterna. Då undrar jag lite, vilka kunskapskrav ställs på rättssystemet just på advokater och jurister och domare?
Ja, det här gäller ju, och det gäller ju inte bara spel då, utan det är väl allmänt digitaliseringen att det finns ett behov att vi jurister så vi behöver inte vara hackers, vi behöver inte kunna allting om tekniken i detaljer, men vi måste ha en viss allmän förståelse för att kunna ställa rätt frågor till experter och fördjupa oss ytterligare. Och det gäller ju egentligen alla områden. En jurist som bara, så att säga, inom citationstecken, är duktig på juridiken men inte så att säga, har någon förståelse för den faktiska verklighet som reglerna ska appliceras på. Den blir ju inte speciellt bra och kan inte göra ett bra jobb. Så att, och där är naturligtvis en utmaning för att jurister kanske inte alltid är jätteintresserade. I alla fall har det inte varit så historiskt sett av att teknik och detaljer där. Så att det är naturligtvis en utmaning och det gäller alla som ska man vara advokat och skriva ett avtal om någonting så måste man ju förstå lite den dynamik som en spelvärlden innebär och vad är värdefullt och vad är de saker som kan gå fel och så vidare, för att man ska använda rätt begrepp och reglera rätt saker. Och samma sak naturligtvis om du är domare till exempel och ska ta ställning till något som har hänt, så måste man ju ha en viss förståelse av det här. Så att det här är ju en fråga som man har diskuterat under väldigt lång tid inom IT-juridiken och rättsinformatiken, den här utmaningen att förstå verkligheten för att kunna applicera reglerna på ett bra sätt.
Jag tänkte att vi kunde gå in lite på det här med yttrandefrihet och yttrandefrihetsbrott. Och just du nämnde olaga våldsskildring. Ingången till när jag förberedde det här avsnittet har varit rättsfallet som handlade om Postal 2, som också blev väldigt uppmärksammat i media, där en distributör av spelet blev föremål för åtal för yttrandefrihetsbrott. Och man ville ju förbjuda till exempel det här spelet i USA, och även om det inte då fälldes i domstol så verkar det ändå liksom finnas en viss begränsning genom olaga våldsskildring på spelen eller på kreatörer. Så jag tänkte att du kanske kunde beskriva vad ett yttrandefrihetsbrott, vad det innebär på just datorspelsnivå.
Just det. Kan ju börja med att konstatera att även om inte det har så att säga prövats i detalj i Sverige, så till exempel i USA där ju många av de stora speltillverkarna historiskt sett har funnits. Nu är ju Sverige ett stort land på utveckling av spel och så, men många av tvisterna har ju historiskt sett när det gäller spel har ju kommit upp i USA. Och där finns det ju en del berömda rättsfall från Supreme Court som där domstolarna har kommit fram till att även datorspel omfattas av den amerikanska yttrandefrihetsskyddet då i First Amendment. Vilket ju, och det aktualiserades i sådana mål som handlade om att vissa delstater då hade förbjudit försäljningen av spel till barn till exempel om de innehåller visst våld och så vidare. Och där sa då Supreme Court i det fallet att den här lagstiftningen strider mot First Amendment, för man får inte begränsa yttrandefriheten på det sättet. Även om domstolen då i det fallet nämnde att ja, det här kan behöva omprövas i takt med att liksom tekniken utvecklas och så vidare. Så att i Sverige då så kan det ju vara så att i alla fall historiskt sett att när vissa spel säljs ju på en fysisk bärare, till exempel en DVD-skiva eller liknande. Då kan ju det vara en sån tillgängliggörande av en teknisk upptagning som omfattas av de särskilda reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen. Det vill säga att man kommer in under det särskilt starka och specialreglerande yttrandefrihetsskyddet i Sverige. Och då blir det ju ett yttrandefrihetsbrott om det här skulle, eller påstående om ett yttrandefrihetsbrott om staten vill ingripa, till exempel på grund av att man menar att det är olaga våldsskildring. Och det var ju det som var aktuellt i det här fallet som du nämnde då, som rörde det här spelet Postal 2. Där var det ju JK som åtalade för yttrandefrihetsbrott då, på grund av att det var en spridning av en teknisk upptagning. Nu för tiden så är det ju kanske så att spelen distribueras på ett annat sätt, och det är inte lika självklart att de alltid faller in under yttrandefrihetsgrundlagen. Om de inte sprids på en fysisk upptagning så räknas de inte, kommer de inte in under skyddet på den grunden, utan då är det i sådana fall att de skulle spelas online från en databas till exempel då, som man omfattas av den andra delen av det särskilda yttrandefrihetsskyddet då, för sånt som sker i digital form. Och det är väl lite mer osäkert, så det är inte säkert att spel alltid faller in under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utan det kan också vara allmänna regler i brottsbalken som gäller.
Nej, men precis som du nämner så är det ju ett ganska gammalt fall, och jag funderade kring det. I Postal 2-målet så jämfördes då våldsskildringarna med till exempel filmer som passerat dåvarande statliga biografbyråns granskningar, vilket nu då är statens medieråd. Och så menade man att våldsskildringarna inte var värre än det man ser i film till exempel. Har statens medieråd, eller det som nu då är statens medieråd, har det samma roll idag när det kommer till bedömningen av spel?
Om jag förstod det rätt, det som du åberopade, eller det som du nämnde från målet här, är ju att man då argumenterar för att ja, men har man accepterat den här typen av våldsnivå, om man säger så, i filmer som har godkänts för visning på biografer, ja, då borde det inte vara något problem att det ingår motsvarande i spel. Nu var ju det här ett åtal och det blev en friande dom, alltså att juryn friade i det här tryckfrihetsmålet i första instans, och då finns det ju ingen motivering, så vi vet ju inte riktigt varför det blev en friande dom i det här fallet. Men det ansågs i alla fall inte vara en sån, något tryckfrihetsbrott. En förklaring kan ju vara då att det inte nådde upp till den nivå som krävs för att det ska vara en sån våldsskildring som är straffbar, men vi vet ju inte riktigt. Den här frågan som ju ofta kommer upp då, ja men spelet är ju en sak, men det här är ju liksom inte en film som spelas upp, utan det är ju användaren som i viss mån styr vad som händer, så att säga, i spelet. Det har man ju, apropå det som du nämnde, har lagstiftaren tagit höjd för, så att säga, specifika företeelser, så har man ju förarbetena till man ändrade det här brottet olaga våldsskildring sagt att ja men om det gäller spel så är det liksom tillhandahållaren av spelet som har lagt till rätta för att liksom vissa saker ska kunna, ett visst våldsinslag ska kunna visas. Det är den som, så att säga, är ansvarig för det, även om det är så att det är spelaren som väljer att göra det här i det enskilda fallet. Så där får man väl säga att där har man ju gjort en i viss mån, genom en tolkning då, i alla fall i förarbetena, tagit höjd för att just att det är en kombination av vad som är förberett och vad spelaren gör för någonting. Det som är lite svårt med det här brottet olaga våldsskildring är ju att det tillkom ju också vid en tid baserat på en diskussion som var då inom psykologi och så vidare, där bygger på resonemang att ja, det här våldsskildringen, den kan då inspirera, eller den kan utlösa våldshandlingar som inte annars skulle ske, eller det kan leda till som en avtrubbning. Det bygger på, så att säga, ett forskningsläge som man såg på vid den tidpunkten. Nu vet inte jag riktigt hur man inom den forskningen idag ser på det här med våld, så att säga, huruvida det verkligen, vilka skadeverkningar det har, så att säga. För det är inte bara en allmän moralisk uppfattning att man tycker inte det är bra att man ska visa våld, utan resonemanget bakom det här brottet byggde ju på att man såg att det kunde vara skadligt för framförallt yngre personer då att utsättas för det här.
Nu verkar det ju som att man kanske drar sig mer den här riktningen att hålla på med information och myndighetsarbete istället för lagstiftning, och är det ett mer effektivt sätt att nå målet om att få ett mer, vad ska man säga, hälsosamt datorspelsklimat?
Bra fråga. Jag vet inte riktigt om jag är rätt person att svara på det. Jag känner inte som någon expert, men man kan väl säga att utifrån mitt perspektiv då, som jurist och liksom lite allmän kund inom teknik, så kan man väl säga att det finns ju en fördel med den approachen i alla fall, att den dels på det sättet att, och den har ju funnits ganska länge i svensk rätt, att eftersom det här ändå innebär begränsningar i yttrandefriheten, så ska man inte göra begränsningar som är mer långtgående än som behövs. De ska ju vara nödvändiga och proportionerliga och så vidare. Finns det ett annat sätt att motverka det problem man ser, så bör man ju i första hand välja det. Så det är ju, så att säga, ett argument. Ett annat argument är att allt som finns på internet, om man inte, så att säga, börjar blockera eller filtrera internet och skapar en sån här totalitärt internet, så kommer det alltid att finnas den här typen av material tillgängligt alldeles oavsett vad vi gör i Sverige. Och då kan det, så att säga, vara en mer realistisk inställning att försöka motverka det på andra sätt än genom att, så att säga, förbjuda det. Och även om det är så naturligtvis att det finns ju vissa brott som finns där och som tillämpas ibland och så. Men det kan vara en mer, så att säga, pragmatisk hållning att ingripa på det här sättet. Det är i alla fall min fundering kring det. Man kan ju säga så här, vi måste förbjuda alla de här datorspelen, för de är skadliga för ungdomar. Men då blir de, så att säga, helt förbjudna istället. Men ett alternativ då kan ju vara att så här, ge föräldrarna ett verktyg att säga att ja, men de här spelen ska inte mitt barn komma åt. Och då har man skapat en åtgärd med högre träffsäkerhet. Sen huruvida det fungerar på det sättet, i viss mån så har ju man, motsvarande finns ju inom i USA, men liksom när det gäller musiken och sådär, att man har ett grovt språk och då har man, i viss mån så kan det där ses som snarare något som är lockande för yngre personer eller vissa artister och använt i sin marknadsföring och sånt där. Så att det är väl lite oklart, men det ger ju åtminstone ett verktyg för föräldrar att hjälpa till och styra. Men sen har ju inte alla barn har ju inte närvarande föräldrar som kan utnyttja den här märkningen och så vidare. Så att det där kan ju diskuteras hur effektivt det är. Men det alla har i alla fall en viss funktion, det måste man väl säga.
Diskussionen om spel, den kanske inte handlar så mycket om våldsamma spel längre, utan mer om kränkningar och brott som begås i en interaktiv kontext. Många spel eller spelplattformar har ju någon sorts interaktivt forum mellan spelarna där man kan chatta eller prata med varandra. Sociala medier omfattas ju inte av yttrandefrihetslagarna. Vad har det för betydelse i den här kontexten?
Ja, bra och stor fråga. Och som du säger så är ju det här då mer, det är en större diskussion om så att säga, allmänt forum och interaktiva miljöer och sociala medier där det här liksom är ett specialfall. Där det dock har uppmärksammats mycket, inte minst på senare tid, att det kan vara väldigt hårda miljöer, just liksom spelrelaterade miljöerna. Och det faktum att det då inte faller in under de här särskilda yttrandefrihetsgrundlagarna, TF och YGL, då när det är såna interaktiva forum och så vidare. Det är ju inte rimligt att, så att säga, man kan ju inte ha en ansvarig utgivare när det är inlägg som görs liksom direkt och momentant utan någon föregående granskning. Däremot så finns det ju fortfarande en yttrandefrihet i den här miljön och det finns så att säga, men det är allmänna brott och den allmänna yttrandefriheten enligt regeringsformen och Europakonventionen som gäller. Sen är det ju så att den som tillhandahåller en plattform har ju vissa skyldigheter, inte på något sätt ett strikt ansvar för vad användarna gör, men man kan ju ha vissa skyldigheter åtminstone att agera när man får kännedom om brottsliga yttranden av visst slag. Det finns ju den här lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, BBS-lagen brukar man kalla den. Och det finns ju ett regelverk på EU-nivå som kommer lite grann från motsatt håll som säger att man är fri från ansvar enligt olika typer av nationella regler om man inte kände till ett brottsligt innehåll på sitt forum och agerade skyndsamt och tog bort det när man fick kännedom om det. Så att det finns ett regelverk här, man kan som tillhandahållare av sådana här forum inte vara helt passiv så att säga. Men däremot så är ju huvudsakligen ansvaret på den som begår ett brott och den som begår ett förtal eller hetsar mot folkgrupp i de här miljöerna. Och där har det väl uppmärksammats att det kanske inte alltid är så att så många av de här brotten anmäls, och om de anmäls så kanske det inte alltid är jättelätt. Polisen är inte kanske jätteduktiga på utredare, det kan finnas problem att spåra folk och så vidare. Så att det kanske lite grann har uppfattats historiskt sett som att ja, men det är ingen idé att gå till rättsväsendet med sånt som i och för sig är klara och tydliga brott. Men vi har ju sett på senare år en ganska stor upphämtning när det gäller åtal som rör sociala medier och framförallt hets mot folkgrupp och sånt som har skett i de miljöerna. Så att det finns ju uppenbarligen risker för den som begår brott i de här miljöerna också.
Du skriver i din artikel Sociala medier, yttrandefrihet och ansvar att ansvaret för just det här med ansvaret för mellanhänder och ansvar för plattformar. Skulle du kunna utveckla det, vad det handlar om?
Ja, precis. Ja, det är en stor diskussion som pågår just nu kan man säga. Jag beskrev ju lite kort så att säga, hur rättsläget ser ut idag, eller väldigt kort, att den som tillhandahåller en sån här plattform har ju Så utgångspunkten är att den enskilda användaren är ansvarig, men sen kan den som tillhandahåller plattformen få ha vissa skyldigheter att plocka bort material, åtminstone när man får kännedom om det. Och man brukar ju prata om att man kan ha en notice and take down-system. Det där har ju diskuterats mycket på sistone, och det finns ju, och det är det jag försöker ta upp i den här artikeln som finns i en festskrift till Hans-Gunnar Axberger som kom ut här i början av året. Man kan också hitta den på nätet om man vill läsa den. Själva artikeln bara. Att det har uppmärksammats mycket, eller har varit mycket diskussion kring, kanske mest relaterat till Facebook och Twitter och liknande tjänster, men även naturligtvis de här mer direkt spelrelaterade forumen, att många menar att ja, men det finns så mycket problem här, allt ifrån fake news till hets till terroristpropaganda och så vidare, att man måste lösa det genom att ålägga de här tjänstetillhandahållarna ett mer långtgående ansvar för det som användarna gör. Det är liksom sättet att komma till rätta med det här. Och det är ju en väldigt viktig diskussion, och det som jag försöker visa i den här artikeln, att ja, det kan absolut vara så att tjänstetillhandahållarna ska ha vissa skyldigheter, men det är också ett problem när man lägger ansvar på en mellanhand och säger att de är skyldiga för det som ansvarar för det som användarna gör, för att det leder ofta till en oönskad begränsning av yttrandefriheten också, att man plockar bort hellre för mycket än för lite, och man för många är ju sociala medier och forum den viktigaste miljön för att utöva sin yttrandefrihet, och man blir väldigt utlämnad då till företag som stater håller ansvariga på olika sätt, och därmed så får man en dålig rättssäkerhet när man utövar sin yttrandefrihet. Så att det är väldigt viktiga frågor här att diskutera, och väldigt komplexa också, hur man ska hitta liksom rätt balans när man reglerar det här.
Du skriver ju i den artikeln också att den EU-rättsliga regleringen är väldigt viktig och viktigare än den svenska i den här nya kontexten på sociala medier.
Jag tänkte kanske framförallt på det yttrandefrihetsskydd som användarna har i den miljön, att vi är ju väldigt stolta i Sverige över vår yttrandefrihetsreglering, tryckfrihetsförordningen, och senare kommer ju yttrandefrihetsgrundlagen. Men den regleringen är ju inte tillämplig på de här interaktiva plattformarna, utan den är ju tillämplig på sådana medier där den som tillhandahåller mediet har så att säga full kontroll över innehållet, inte när man tillhandahåller en plattform där användarna får lägga in sitt innehåll. Det finns vissa undantag. Det kan ju vara så att om ett medieföretag, om vi kallar det så, har ett Facebook-konto eller Twitter-konto, så kan det vara så att just det kontot kan räknas som en sån databas som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen. Men huvudregeln kan man säga ändå är att det som sker i sociala medier faller utanför TF och YGL. Men det betyder ju inte att det inte finns viktiga yttrandefrihetsfrågor där då, eftersom som sagt, det här är ju en väldigt viktig arena för många att utöva sin yttrandefrihet, och de allmänna yttrandefrihetsreglerna, till exempel i Europakonventionen, artikel 10 och motsvarande bestämmelse i EUs rättighetsstadga, de gäller ju, och där finns det en del praxis från Europadomstolen till exempel just om hur långt kan man utsträcka ansvaret för den som tillhandahåller sådana här tjänster för det som användarna använder tjänsterna till. Så att det är väl till det jag pekar på, att det är i viss mån andra yttrandefrihetsregler som blir de viktigaste. Och sen pågår ju också en diskussion idag, hur ska det här se ut i framtiden? Det pågår bland annat ett översyn inom EU av de här reglerna som jag nämnde, de här ansvarsfrihetsreglerna för tillhandahållare av olika typer av mellanhandstjänster. Om EU-kommissionen ska inom ett år ungefär komma med förslag på hur man kanske ska reglera sådana här plattformar på ett annat sätt när det gäller deras ansvar och så vidare. Och mycket fokus har då hittills varit på, ja, men hur kan man klämma åt dem lite och lägga större börda på dem. Och där i det sammanhanget är det också viktigt att tänka på yttrandefrihetskonsekvenserna.
Ja, du nämnde ju det här med hur viktigt det kan vara för användarna att kunna ta del av den här typen av tjänster. Och då funderar jag lite kring vilken hänsyn tar man till användarnas intressen? Vilken rätt har man som användare av en plattform just för att få fri tillgång till spel? Kan man prata om en rätt till att ha tillgång till underhållning?
Ja, det är klart att man kan tala om det, men frågan är i vilken utsträckning det är fullt ut liksom erkänt av rättsordningen. Man kan ju börja komma in på, alltså man har ju en informationsfrihet i den meningen att som skyddas av till exempel Europakonventionen men även av regeringsformen, att ta emot innehåll som någon annan vill så att säga, lagligt skickar ut. Och det är ju en allt viktigare del av vår frihet idag, att det blir viktigare att skydda så att säga, rätten att ta emot innehåll som finns tillgängligt på nätet, för att allt fler strategier går ut på att, så att säga, hindra att användare kommer åt viss information. Det ser man ju inte minst i totalitära stater, att det handlar om att man blockerar och filtrerar visst material. Det går sällan att hindra att materialet görs tillgängligt, alltså själva tillgängliggörande sidan, men man försöker på olika sätt då begränsa vilka som kommer åt materialet istället. Men det är klart att vi har ju regler om upphovsrätt och sådana saker som innebär att den som har skapat någonting i stor utsträckning har rätt att bestämma hur det ska göras tillgängligt och vilka som ska komma åt materialet och så vidare. Så att någon oinskränkt rätt att, så att säga, ta del av all kultur och så som man vill ha, det finns ju inte.
Du pratade om det här med vissa, att vissa då får tillgång till informationen, och finns det en risk att man genom att reglera de sociala forumen får ett övervakningsinstitut också? Det måste ju finnas oerhört mycket data och ett incitament att få kontroll över det som händer på de stora plattformarna utifrån andra aspekter än kränkningslagstiftning till exempel.
Nej, absolut, så är det. Och där kan man ju säga att reglering kan ju både vara bra och dåligt för den problematik som du beskriver nu. Alltså, många påpekar ju nu, det pågår en stor diskussion, att de här stora IT-bolagen som ofta ligger bakom de här plattformarna, att de på olika sätt utnyttjar användarnas data på ett felaktigt sätt. Det finns ju begrepp som har lanserats också på senare tid. Man pratar om att hela den här världen bygger på en surveillance capitalism, alltså en övervakningskapitalism. Att vi får massa tjänster som är bra och användbara på många sätt gratis, men vi i viss mån betalar med tillgång till våra personuppgifter, och det finns ett missbruk i hur personuppgifterna, trots GDPR och andra dataskyddsregler, så finns det ett ganska omfattande missbruk hur uppgifter hanteras. Och där kan ju lagstiftning och inte minst EUs reglering vara liksom ett viktigt skydd för användarna i det sammanhanget. Men sen har vi ju också reglering som används för att komma åt personuppgifter, att staten vill ha uppgifter och använda information i olika sammanhang. Och det kan ju vara befogat naturligtvis om man ska utreda ett visst brott och så vidare, att man får komma åt information. Men det finns ju också den här diskussionen om datalagring, att man tvingar operatörer att lagra uppgifter om var folks telefoner befinner sig och så vidare. Och även har det varit diskussioner här nu i coronatider med så att säga, hur kan man använda olika typer av plattformars data och för att smittspåra och så vidare, med eller utan individers samtycke och så. Så att det finns ju ett behov av, när man reglerar de här plattformarna, vilket man måste göra, att beakta en mängd olika intressen, att inte bara stirra sig blind till exempel på hur skyddar man upphovsrätten, eller hur främjar man yttrandefriheten, eller hur skyddar man integriteten, eller ja, hur stärker man konkurrensen, utan man måste försöka hitta någon slags en reglering som beaktar en mängd olika intressen. Och det är ofta där svårigheterna kommer, att det är så många grundläggande rättigheter ofta som aktualiseras, och det är det som lagstiftaren nu brottas med. Hur ska man reglera det på ett rimligt sätt?
De upphovsrättsliga frågorna tänkte jag att vi kunde gå vidare till. Hur fungerar upphovsrätten i datorspelens sammanhang?
Ja, det finns ju egentligen flera olika upphovsrättsliga frågor. Upphovsrätten som jag nämnde i början har ju varit närvarande hela tiden. I början handlar det mycket om så att påståendet att ett spel var ett intrång i ett annat spel som fanns tidigare. Och då var det mycket diskussioner om vad kan man få skydd för? Är det så att säga bara det väldigt konkreta uttrycket eller är det så att säga på en mer abstrakt nivå? Du vet att det upphovsrättsliga skyddet gäller ju inte så att säga, idéer eller funktioner som sådant, utan men däremot ett konkret uttryck. Men den där gränsdragningen är ju inte alltid så enkel. Och sen har man ju det faktum att spel idag innehåller så mycket olika typer av innehåll. Det innehåller ju musik, det innehåller kanske karaktärer som finns i verkliga livet. Det kan innehålla varumärken. Senast häromdagen såg jag något rättsfall där de här biltillverken som gör de här Humvee-jeeparna hade stämt en speltillverkare för att det fanns såna Humvees i spelhandlingen eller liksom i handlingen i ett spel då, att det var ett intrång i deras varumärkesrätt. Men det var en amerikansk domstol som sa då att nej, men det där är skyddat av yttrandefriheten att så att återge inom situationstecken verkligheten eller liksom ett realistiskt skeende då. Då kunde man inte hindra det genom att åberopa sitt varumärkesskydd till exempel. Men och sen finns det ju sådana här frågor som hur ska man se på skärmbilden av något spelaret? Får man streama liksom ett spel? Det är ju ganska vanligt i praktiken att folk gör det, men det är väl inte helt klarlagt, men många gånger kan ju det vara så att skyddade element som så att säga syns i spelet då också görs tillgängligt för allmänheten om man lägger ut det på någon streamingplattform och så vidare. Och det kan nog ganska många gånger vara intrång eller kan strida mot användarregler och så vidare. Men
handlar det snarare kanske om att skaparna har ett intresse av att deras spel sprids på stora plattformar snarare än just att man vill få igenom att det är ett intrång?
Så kan det säkert absolut vara att det är på det sättet att det finns inget så att säga motstående intressen. Det är skillnad mot att en sån aktivitet mot att dela en film till exempel på via någon streamingplattform som gör det möjligt för att andra att titta på den filmen gratis. Alltså, där ersätter den ju ett köp av filmen och i det andra fallet så kan det snarare, som du var inne på, vara en marknadsföring av det hela. Men sen kan det ju som sagt finnas de här tredjepartsaktörerna som har vars innehåll har kommit att ingå i det som visas. Ja, men ofta kan det ju vara så att användaren kan ladda upp sitt eget skin eller vad man kallar det som visas i den här. Och det kan ju många gånger vara så att användarna lägger upp sånt som är ett skyddat verk eller ett varumärke eller någonting som då visas i det här. Så att man kan ju tänka sig en mängd olika typer av komplexa intrångssituationer. Och många användare kanske inte ens tänker på att det här är eller känner till den här regleringen som finns kring immaterialet. Men oftast löses den kanske genom att rättighetshavare och så vidare hör av sig till spelplattformen och att vissa saker blockeras eller tas bort och sådana där saker. Det är inte så jätteofta det här hamnar i domstol i praktiken.
Spelmarknaden är ju väldigt bred och ständigt växande med stora då etablerade aktörer som till exempel Sony eller Nintendo. Men det kommer hela tiden in nya mindre aktörer på marknaden. Hur ser skillnaden ut mellan aktörernas förmåga att få rätt i till exempel upphovsrättsliga frågor?
Ja, bra fråga. Stor fråga. Återigen har jag kanske inte riktigt fullständig kännedom. Men jag känner några, så att säga, pratat med en del jurister som jobbar på svenska spelbolag och så. Det är klart att många mindre bolag har ju inte ens egna jurister, även om man har liksom kanske anlitar advokater för vissa saker och så vidare. Så att det är klart att det är alltid tufft oavsett vad det är för område att ge sig upp mot en väldigt stor aktör som har tillgång till stora resurser, särskilt om det är en process i USA eller något liknande där det kan bli väldigt kostsamt och så vidare. Så att det är klart att det är alltid en risk. Sen ska man ju säga det att det, i praktiken så är det inte så jättemycket tvister utan mycket att man på något sätt många spel ser ju lite liknande ut och men det blir inte, man har väl också inställning att man kan inte få en ensamrätt till en som en spelidé som jag var inne på tidigare eller en, så att det finns så att ett utrymme för att många gör saker som ser lite liknande ut. Samtidigt som många då också tänker vi ska inte ta allting rakt av utan vi ligger en liten bit ifrån varandra. Och det här har väl lett till, säger de som jobbar med på spelbolagen, att det inte blir så jättemycket tvister om så att säga, ren efterbildning av spel och så vidare. Som vi såg kanske i början när spelmarknaden var mer ny, då var det ganska mycket rättsfall i det här i USA. Vad egentligen skyddat och inte skyddat, vad får man ta och inte ta. Men på senare år har det inte varit jättemycket rättsfall av det som jag har sett i alla fall.
Precis som i filmbranschen så har spelbranschen då ett content delivery system som till exempel Steam och Origin och så vidare. Tror du det har bidragit till att få bort den illegala fildelningen? Just det här att spel inte säljs i butik längre utan det är mer lättillgängligt online. Handlar det liksom mer om att marknaden har kunnat reglera sig själv istället för att det handlar om en upphovsrättslig problematik?
Ja, delvis tror jag det är så att man har så att säga mött efterfrågan på ett sätt och det har spelbranschen, ska man ju vara ärlig, har ju kanske lite lättare att göra det än en del andra branscher. Det är så att säga lite lättare att konkurrera ut piratkopior. Men det viktigaste där skulle jag vilja säga, det är väl att man har gått mer och mer mot att spel är så att säga tjänster, man spelar mot olika typer av centrala servrar, då blir det ju svårare, inte omöjligt, men det blir svårare att så att säga hålla på med piratkopiering än om det är så att säga standalone installationer som man har på sin dator. Så att utvecklingen mot online, så att säga att spel är mer tjänster och plattformar än enskilda exemplar av ett program som man installerar. Det är väl viktiga saker. En annan sak som man har gjort är ju så att säga att ha en låg inträdesbarriär, att man så att säga ger bort själva spelet och sen säljer man olika typer av innehåll eller tillägg i spelet. Det har ju också gjort att det har också varit ett sätt att så att säga, även de som inte kan betala så mycket eller vill betala så mycket in dem i spelet och sen successivt kan man plocka ut pengar på andra sätt då. Så att det är en mängd olika åtgärder som man har gjort för att möta de här ganska stora piratkopieringsproblemen som man hade en gång i tiden, och det finns säkert fortfarande kvar när det gäller vissa typer av spel, men man har ju kommit längre än inom många andra områden här.
Finns det fler rättsliga områden som du tycker är relevanta eller som är relevanta för just datorspelsområdet?
Ja, vi har ju kommit in på väldigt mycket här och det är intressanta frågor. Ja, det som kan komma in också är ju, apropå det vi pratade om senast här med som köp i spel och så vidare, det är ju de här rent konsumenträttsliga regler med så att säga, distansavtalsregler och ångerrätt och sådana saker, och där kommer det ju också en uppdatering av det EU-rättsliga regelverket kring konsumentskydd där man bland annat har regler som säger att de här konsumentskyddsbestämmelserna gäller inte bara om man har köpt någonting och betalar med pengar utan även om man har gjort liksom en motsvarande prestation i form kanske att delat sina personuppgifter och sådana saker, då ska de här konsumentskyddsreglerna bli tillämpliga då också, alltså inte bara på rena köp. Och det är ju sånt som kan påverka en del i som tv-spelsbranschen och så vidare också. Jag har inte borrat i de här nya reglerna, de är inte genomförda i svensk rätt än, men det är också ett intressant område tycker jag.
Man kan väl tänka sig att det måste finnas ett ganska, eller bör finnas ett ganska omfattande skydd med tanke på att det säkert är många barn som köper och tar del av saker i datorspelen.
Ja. Så, och även där har man väl kanske i viss mån, många av de stora seriösa aktörerna som du nämner har ju hanterat det här genom också att man har haft ganska generösa möjligheter för att så här, protestera mot inköp som har gjorts. Om man tar liksom i Apples App Store eller och motsvarande då när det gäller liksom spel, att man om man så att säga har kunnat ångra sig där och protestera mot räkningar. Man har väl varit ganska, alldeles oavsett vad juridiken säger om vem som var ansvarig i ett visst läge, så har man ju haft vad jag förstår en ganska generös inställning. Det började ju uppmärksammas där för lite bredare folklager för ganska många år när de här första spelen som hade det här som affärsmodell med Smurf Village och liknande, där något barn hade suttit och klickat in och köpt en skottkärra med jordgubbar för ett par tusen verkliga svenska kronor sen. Och då var väl kanske speltillverkarna lite yrvakna i början, men jag tror att man har lärt sig att hantera det här lite bättre. Liksom att även användarna förstår att man kanske måste spärra vissa funktioner i sin telefon innan man lämnar över den till sina barn och så vidare.
Kan man alltså säga att regleringen av datorspelen är väldigt beroende fortfarande av just ansvar hos de stora spelföretagen eller spelföretagen generellt och även användarna?
Ja, det är, alltså, på alla områden är det ju så att juridiken är ju ofta liksom det sista som kommer in. Jag menar det allra mesta, om du tänker vanlig konsumenthandel eller en mängd olika områden, så det är ju väldigt få tvister eller oenigheter som överhuvudtaget hamnar i en juridisk process ens i allmänna reklamationsnämnden. Det mesta försöker man hantera innan det ens hamnar där. Men det är klart att juridiken är ju ändå viktig, för den sätter ju alltså de rättsfall och de andra typer av juridiska utslag som kommer i reklamationsnämnder och liknande. De blir ju på något sätt normerande ändå, att de sätter gränser för vad man kan ha för förhållningssätt från speltillverkarna. Sen kan ju de välja att gå längre och vara mer generösa och så vidare. Men sen blir det väl också så att det är mer tydligt att det här är en tjänst och produkter av ett slag som måste omfattas av en reglering. Det är liksom inte ett laglöst land som det kanske ansågs vara i början, men det är ju ganska länge sedan man var där, utan nu sedan ganska länge så vet man att ja, det finns regler som gäller för det här också. Ibland kan det vara lite oklart exakt vad som gäller, men man har rättigheter även när man köper saker i spel till exempel.
Är det så kanske också att när det kommer ett nytt fenomen så uppstår det saker som kan vara kontroversiella och sen reagerar folk med att vi måste ha lagstiftning på det här området?
Ja, alltså det är en dynamik som alltid finns, och liksom som du var inne på, att det finns en självregleringsinstinkt också. Jag menar, de flesta tillverkare vill ju undvika en reglering som alltid riskerar att bli mer krävande än de vill ha. Och så att det är klart att genom att hålla rent och på olika sätt försöka erbjuda alternativa lösningar, så vill man ju ofta hålla lagstiftaren borta så mycket det går. Men sen är det ju naturligtvis så att det handlar inte bara om specialreglering som man vill undvika, utan det finns ju allmän reglering, allmän köprätt, allmän konsumenträtt som liksom blir tillämplig ändå också. Det kommer man ju aldrig undan. Och samma sak med de här brotten vi talade om tidigare. Det handlar inte om någon specialreglering just av spel, utan det är ju allmänna regler som är tillämpliga också på spel.